Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och de talar skånska, malmöitiska, mitt språk. De är födda här, uppvuxna, med rötter, inte köpta och importerade. De känner till varje skrymsle av staden. De går på Jägers, på Amiralen, på Palladium. De har vuxit upp på Kristianstadgatan, gått i skolan på Husie, spelat pojklagsmatcher med Kick och Lydia på Dekanen. Jag står nära dem. Inte bara i bokstavlig mening. De har sina rötter lika djupt nere i denna stad som jag. Förtrogenheten sätter samman de inbördes och med publiken. Gör dem till en stark lagenhet och till en bit av supportrarnas egen historia.
God middag, god middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Jag ska plocka fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är uppe!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Som är Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Som är Soran Gemi
är. Över att ha hjälpt till,
I studion idag, Jesper Högström.
Ja.
Ditt tredje besök hos oss.
Ja.
Varmt välkommen.
Tack ska du ha.
Och med oss menar jag då Marcus Leifby.
Ja, det är jag och det.
Utklädd till Puskas Ljungberg. Ganska lik. Du är nog den du är mest lik i den berömda Malmö elvan.
Intellektuellt eller?
Ja, i ansiktet är inte så lik.
Vi andra i studion är lite rädda av det skälet.
Januari 1974. En renrakad 27-årig engelsman med intensiva blå ögon och en frisyr som är kort och lång på samma gång står i ett omklädningsrum i Malmö och tittar ut över en samling skeptiska MFF-are. Ett par av dem är äldre än honom. Ett par av dem har bestämt sig för att trycka ner honom. Han heter Bob Houghton. Han kommer från London och nu undrar jag, hur i helvete hamnade han här?
Ja, den svenska historikern Geijer har ju någon sån här berömd formulering om Kalmarunionen. En händelse som liknar en tanke, det vill säga en slumpmässig händelse som ser ut som man har räknat ut den. Och det här att Bob Houghton hamnar i Malmö FF 1974, som är ett sånt där legendariskt ögonblick i svensk fotbollshistoria, det tror man i efterhand. Det ser så enormt uträknat ut. Det här är så perfekt passform mellan det här laget och den här tränaren. Så man tror att det här måste vara resultatet av otroligt noggranna funderingar. Mm. Och så är det ganska mycket en slump.
Ser ut som ett överlagt mord, men det är egentligen ett dråp.
Ja,
men mitten på 70-talet så är det ju, scoutingen är ju väl begränsad.
Ja.
Internet är ännu inte kommen.
Nej.
Kommet. Men hur fan får de nys om honom?
Det här är då en tid där MFF är det enda svenska storlag som på något sätt har hanterat situationen som har uppstått i svensk fotboll efter 1967 när de fimpar amatörbestämmelserna. Man måste anpassa sig till en ny och mer professionell verklighet. Och det gör att många gamla storlag, de fixar inte det. Alltså IFK Göteborg åker ur allsvenskan, Helsingborgs IF åker ut allsvenskan, IFK Norrköping, AIK och Djurgården, de kämpar. Det är lag som Öster och Åtvidaberg som hävdar sig. Malmö FF är då den enda svenska storklubb som lite hanterar den här nya verkligheten. Men 72 och 73 har det gått dåligt med deras mått mätt.
Karl-Erik Hult.
Kalle Hult. De har tagit in en tränare som är målvaktens brorsa. Och ska vara kompis med spelarna och är skåning dessutom. Det, ja. Det sägs ju då, det som skåningar kan inte respektera andra skåningar.
Ja, just det.
så detta går inte bra alls. Så Kalle Hult måste gå. Och då på hösten 73 försöker man hitta en ny tränare. Och då, det trevas ganska mycket, har man förstått av skriverier. De uppvaktar Orvar Bergmark, gamle förbundskaptenen. Ja. De rycker i den före detta MFF-tränaren Antonio Duran.
Som var innan Hult.
Ja, som nu är Djurgården. Men det går inte, de kan inte lösa honom.
Hård jävel, va? Var han inte det?
Duran. Han var en stenhård jävel också. Vilket också håller sig emot den här stackars Kalle Hult som har gått där och försökt vara snäll mot spelarna. Det funkar inte i Malmö. De har då, sägs det, nästan klart med före detta Arsenal-managern Steve Burtenshaw.
Just det.
Som ska åtminstone komma till Malmö och snacka med dem. Men då blir det flygstrejk i England, så han blir kvar på en flygplats i London och hinner under den tiden bli upplockad av något annat lag. Ja. Så det går också i stöpet.
Men ska det gå till så? Man kan bara, man ser en fotbollstränare på perrongen och bara, kolla! Och så tar man honom.
Alltså, ja,
det måste ha varit flera dagar då som de har strejk.
Ja, och jag har alltid tyckt, det där verkar, alltså Steve Burtenshaw hade varit manager för Arsenal. Skulle han bli tränare i Malmö FF? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte om jag tror på att det någonsin skulle ha gått i lås.
Nej.
Men hur som helst, då är då MFF styrt av den gamla klassiska ordföranden sedan 100 år tillbaka, Erik Persson.
Ja, det är från klubblokalerna på Drottninggatan i Malmö som Erik Persson de senaste 3 åren i alla fall har regerat Malmö FF. Lägenheten här är överfylld av MFFs priser, minnen, fotografier, nästan allt från Erik Perssons 48 år i klubben. Vilka av alla priserna känner han starkast för?
Det är naturligtvis i första hand är det från Rosenska pokalen som har vandrat i 60 år och som varit, man får varje gång man vinner ett svenskt mästerskap i fotboll. Och där har vi 10 inteckningar i den, 10 gånger har vi tagit emot den och vi tänker helst behålla den ett år till.
Och Erik Persson har just, vilket är ett skäl till att det går så pass mycket bättre för MFF än för andra svenska storklubbar. Han är klassisk socialdemokrat av den gamla stammen. Och MFF är väldigt starkt rotad i den här malmöitiska arbetarklasstraditionen. Men Erik Persson har ändå förstått att framtiden kommer att vara orienterad mer åt professionaliserad fotboll som måste gå hand i hand med näringsliv. Och han har fått öga på en lokal bankman som heter Hans Cavalli Björkman och bestämt att den här killen ska vi ta in som min efterträdare. Trots att då somliga människor i Malmö för tycker att det här är ju hemskt, det här rubbar ju hela vår identitet. Mm. Men Erik Persson fattar att Cavalli, han är framtidens man och han, som Erik Persson vänder sig till Cavalli och säger, har du några kontakter? Och Cavalli tänker då på en person som sitter i Portugal. Skåningen och demonpromotorn Börje Lantz. Mm.
fint att man kan sätta demonprefixet också på en promotor.
Ja.
Börje Lantz. Ja, vi får kanske anledning att återkomma till Börje Lantz. Ja.
Finns han alltid där anledning att återkomma till Börje Lantz.
Han sitter i diktaturens...
I diktaturens...
Fascismens Portugal. Helt,
ja, Börje Lantz har tömme med vem som helst som styr och ställer i världen. Han har liksom goda kontakter i det kommunistiska östblocket. Han har goda kontakter med diktatorer i Latinamerika och givetvis också med regimen i Portugal. Uh-huh. Och han har ju dessutom goda kontakter i apartheids Sydafrika.
Uh-huh. Ja, där... en av de värsta så här, telefonböckerna som finns av Börje Lantz. Det är bara hemska människor.
Och han är polare med en man som heter Alan Wade. Han jobbar för engelska fotbollförbundet FA.
Han är deras Lars Loban Arneson kan man säga.
Ja, alltså, verkligen.
Ansvarig för utbildningen helt enkelt.
Ja, och han är en legendarisk figur i engelsk fotboll. För han är den som fattar att den engelska fotbollen har traditionellt varit fientlig mot alla former av teori. Det där med att hålla på med taktik och sånt, det är liksom, det är någonting icke-engelskt över det.
Uh-huh.
Och Alan Wade fattar då att ska man få engelska spelare att begripa sig på teori så kan man inte stå vid en taktiktavla. Man måste hitta på övningar där man liksom iscensätter matchsituationer så att de begriper att de ska hålla på vad Alan Wade tycker är viktigt, nämligen press på bollhållaren, hålla ihop laget, offside-taktik.
Mm.
Och hans stjärnelev heter Bob Houghton, 27 år gammal.
Så linjen ser ut så här. Erik Persson har lämnat över till Kavalle Björkman för att Kavalle Björkman är framtiden. Kavalle Björkman har kontakt med Börje Lantz.
Ja.
Börje Lantz har kontakt med Alan Wade.
Alan Wade,
bland alla diktatorerna finns också numret till Alan Wade.
Ja.
Och Alan Wade stjärnelev i Bob Houghton. Honom ska vi ha.
Ja, och det är åtminstone en bra lösning just nu. Men Bob Houghton finns då i Sydafrika. Sydafrika är ju, fast det inte är en total idrottsbojkott än, så är det ju, de får inte vara med i VM. De har sitt egen lilla, den sydafrikansk fotboll är lite utanför.
Mm.
Och engelska, unga engelska spelare eller överåriga engelska spelare eller sådana som inte kan riktigt få det jobb de vill ha, de sticker ofta dit och är där lite grann. Och så är det med Bob Houghton. Han är liksom ung, han är otroligt ambitiös. Han inser att jag kommer aldrig att få den roll jag vill ha i den engelska fotbollen. Så därför är han i Sydafrika och därför ringer Börje Lantz upp honom.
Vet man någonting om vilka kurskamrater han hade, Bob? Om han var bäst i klassen? Så vet man någonting om? Finns det någon klasslista?
Ja, det är en klasskamrat som kommer att bli aktuell här. Han heter ju Roy Hodgson.
Ja, de går i samma klass alltså.
Jag tror det. Mm. Och framförallt så är han stjärneleven. För Alan Wade säger direkt, det är Bob Houghton ni ska snacka med.
Man ser framför sig nästan, du vet, så här Harry Potter, Hogwarts, där skickas ett gäng pojkar till någon skola någonstans.
Ja.
Nu ska ni lära er fotboll här ordentligt. Så är det Roy och Bob. Och...
Ja, istället för Quidditch.
Så. Men det är så här, George Graham inte där också. Tony Wilkinson.
Ja, men Bobby Robson är ju då någon.
Ja, Bobby såklart.
Bobby Robson, fast han har ju, Bob Houghton har ju spelat för honom och jobbat för honom. Så han är också inblandad i det här. Han är också kompis med, med Börje Lantz är kompis med alla. Det, som sagt, det är före internet, så då är det Börje Lantz med sin cigarr.
I Villa Tommelilla.
Som är servern liksom. Mm.
Okej, okay, så Bob tänker så här. Han får kontakt med Malmö FF och tänker att okej, fan, jag vill ju, för han har varit lite assisterande tränare och liksom, han kommer aldrig få göra det han vill med liksom den tid och det förtroende i England, för att
nej,
det är också en ganska skakig tid i England, har förstått, med att tränarna sitter kort tid. Så det lockar honom med Malmö, för att då kan han ju faktiskt få tid för sin nya ideologi som han brinner väldigt mycket för.
Det är ju en massa turer fram och tillbaka. Han är ju väldigt tveksam, för han har aldrig hört talas om Malmö FF.
Nej.
Börje Lantz, historien är att han är egentligen på väg hem för att bli assisterande tränare för Queens Park Rangers.
Ja.
Men Börje Lantz säger, om du ändå mellanlandar i Lissabon, så kom hem hit och basta lite grann med mig i Villa Tomelilla.
Ja.
Då lyckas Börje Lantz ändå övertala Bob Houghton, men åk ändå till Malmö och titta på Malmö.
Ja.
Och under tiden har Cavalli då lobbat hos Erik Persson, som först är totalt negativ. Mm. Det är omöjligt. Vi kan fan inte ha en 27-åring.
Mm.
Bosse och Christer kommer att äta upp.
Ja. Och de säger det med så här, typ Bosse och Christer, framförallt Bosse Larsson och Christer, som är de väl äldsta i laget, de mest rutinerade och kanske de största personligheterna på något sätt.
Ja, och 5-6 år äldre än Bob Houghton.
Att de har ju bestämt sig mer eller mindre för att så här, en 27-åring, han äter vi upp, typ, har de sagt till varandra ungefär.
Liksom. Ja.
Men Erik Persson viker ju sig där.
Ja, säga. Det sägs väldigt mycket att bakom kulisserna, det är ju Erik Persson som är den stora diktatorn, och samtidigt säger ju då alla runt omkring, det här blev ju så lyckat så folk vill ta åt sig äran efteråt. Men ja, Börje Lantz, han säger att det handlar om att vi var tvungna att övertala Erik Persson att det här var hans idé.
Aha, okay.
Men först är ju han väldigt negativ, och när Bob Houghton dyker upp och är långhårig och har polisonger, det ligger ju också honom i fatet. Men Erik Persson blir på något sätt så pass imponerad att han ställer Bob Houghton inför fullbordat faktum och bara säger, nej men det här blir jättebra, när vi presskonferens och presenterar det.
Ja, just det.
Och Bob Houghton säger, va? Nej men jag har inte skrivit på något kontrakt.
Och bakom kulisserna till och med säger han väl till Erik Persson så här, okej, jag ställer upp på den här presskonferensen, men bara så du vet, om inte jag tycker att det känns nice detta så drar jag.
Ja, det är liksom manövrar från olika håll, men på något sätt så fattar man liksom att båda har begripit att det här som man i efterhand tycker att detta är ödesbestämt, det måste bli det här.
Ja.
Lite grann så tror jag nog att de känner det. Att, historien är att först säger Erik Persson att visst, du är tränare och du ska veta att här i Malmö FF så har vi en uttagningskommitté. Att vi tar ut laget tillsammans. Och så säger Bob Houghton en gång, då är jag inte intresserad. Jag tar ut laget själv.
Ja.
Den attityden går hem i Malmö.
Ja, men precis. Det tycker jag är intressant att Erik Persson bara, fan i helvete, så här har vi har alltid tagit ut laget. Liksom.
Ja.
Gott gry i den här killen.
Yeah.
Ja, precis.
Men det är också en jävla chansning, kan man ju tänka, att presentera honom och han ändå hotar med att jag drar om det inte duger. Det skulle ju kunna innebära att Erik Persson då framstår som fullständigt inkompetent om tränaren sticker direkt.
Ja.
Men han är så jävla trygg i sig själv och sin förening, så att om det sker så kan han förmodligen bara säga att jävla, vad är det för lastor? Ska vi inte ha här nu? Och så kommer man undan med det.
Ja, det är en chansning på många sätt. Alltså det finns ju journalister som säger att de MFF har köpt grisen i säcken. Det här kommer aldrig att gå. MFF går liksom en svår framtid till mötes här. Ja. Inga nyförvärv, de har samma gamla spelare. Och så nu tar de in någon helt okänd människa från England.
För man måste också komma ihåg att det är ju, Malmö är ju i såklart inte i Bob Houghtons ögon ett storlag, men i en svensk kontext är det ju ett storlag.
Ja.
Att de ska hålla på och chansa med en ung tränare, finns det inte en anledning. De hade ju bara kunnat värva en stor etablerad tränare eller så. De behöver inte ta en sån, det är en onödig risk på sätt
och vis. Och Bergmark.
Ja, exakt. Men de har ju försökt med Bergmark och det har inte gått.
Det är väl också en slags fördel kanske att inte plocka en svensk i det här läget som vet allt om Malmö och karaktärerna.
Ja.
Och, alltså någon som är långt, långt utifrån som plockas in i den här.
Ja.
I Lejonets kula på något vis.
Alltså Erik Persson är ju, han har ju tidigare haft den här spanjoren Antonio Duran. Han har ju någon slags tro på att det är ändå bra att hämta kompetens utifrån. Och han har en gammal förkärlek just för engelsk fotboll. Vilket är kontroversiellt på den här tiden, som vi säkert kommer att återkomma till flera gånger. Men Erik Persson står ju för det, att han tycker ändå att engelsk fotboll är fortfarande världsledande.
Robert Houghton, 27 år, kom i januari i år från två träningsår i Sydafrika och installerades med hustrun Eris av Malmö FF i ett höghus på Stadiongatan i Malmö. Och om Sverige visste familjen Houghton väldigt lite när de kom hit.
Very little, I think. We didn't know very much, either of us. It was just a complete chance we were really taking.
You didn't hesitate?
It's not such a bad time to be out of England at the moment, because the football, there's a little bit of panic amongst the clubs, and I don't think any job, particularly a trainer's job, is very secure at the moment. If you have to be away from English football, this is a good time to be away from it, I think.
Att de delar alltså någon form av politisk bakgrund och böjelse och sådär, spelar det också in här eller?
Böjelse?
Nej, men jag menar, han kommer ju från han är ju inte en borgarbracka från London direkt, Bob Houghton.
Nej, han är från arbetarklassbakgrund. Han har en pappa som är fackföreningsman. Bob Houghton säger själv om sin pappa att han har åsikter som är till vänster om förnuftet.
Och det gillar Erik kanske?
Det gillar Erik. Men Erik är ju samtidigt tillräckligt pragmatisk för att, som sagt, ha att göra med folk som Cavalli och med Börje Lantz och med en kille som har jobbat i apartheid Sydafrika, som ju skulle vara mycket mer kontroversiellt i en motsvarande situation nu än då.
Ja, men jag tror man måste komma ihåg att den tidens sossar som Erik Persson då är på något sätt, som kanske Per Albin Hansson var, alltså den här starka mannen, sossen, det var ju, alltså det var inga idealister, det var inte så att de var, alltså de var pragmatiker, så man såg till att saker och ting funkade helt enkelt. Ja. Alltså det var det som var viktigt, och så gjorde man det, tog någon till bud stående medel för att det skulle vara så att han förstår då att ja, men om det här ska funka, det här projektet Malmö, då är Cavalli bäst. Och så får han väl någon omedelbar känsla för den här Bob Houghton.
Frågan varför är Malmö FF Sveriges bästa lag har väldigt många svarat Erik Persson.
Ja, det blir ju alltid en överdrift. Konsten är att för en föreningsledare nu som mig, att omge sig med goda krafter, och det har jag alltid gjort. Ibland har det verkat ut som att den där Persson är en diktator som bestämmer allt, men jag har litat på mina medarbetare och valt dem med omsorg, och det har gått bra. Det är huvudsaken i det här livet. Man kommer ingenting utan en människa med kamratskap och ömsesidigt jobb.
Hur känns det att lämna posten som ordförande?
Jag tycker att det har jag gjort frivilligt, och jag lämnade posten som ordförande i internationella fotbollsklubben. Jag tycker att om man blivit 77 år på det 78, så har man rätt att säga nu räcker det.
Och han har väl ändå på sätt och vis rätt. Alltså om vi återvänder till den här scenen då inne i omklädningsrummet, första gången som Bob träffar laget, då sitter ju då de här blodtörstiga, oerhört stolta och
stöddiga
är fan ett bra ord. Ja. Tykna hade vi sagt i Halland, men stöddiga är nog bra, malmöiterna. Och de har ju bestämt sig för att de ska äta upp honom. Men
inte helt vidöppna kanske heller för nya EU-skämser.
Nej, men precis. Och då sitter de där och blänger på honom. Men då har han ju lärt sig alla spelarna. Alltså han har suttit på kvällarna och med en lista på namn och bilder på spelarna. Lärt sig alla namnen. Så när han går laget runt så säger han namnet till, han säger hello Christer då. Ja. Han säger hej Bosse Larsson. Det är väl någon som är skadad, om det är Roger Andersson som har opererat något knä. Då påpekar han det, men hur är det med ditt knä då? Ja. Fast kanske på engelska. Så att han har gjort sin läxa då med, och där någonstans omedelbart så har ju Christer och Bosse sagt i alla fall, så här, vad fan hade han koll på det? Så, här. Så där omedelbart har han ju vunnit någon form av respekt. Då.
Absolut.
Ja, men jag tycker att det är ett härligt kluster av starka personligheter här. Erik Persson, som ju är Malmö FF.
Liksom. Han är Malmö FF.
Hövdingen. Och han har varit med i klubben sedan 20-talet. Liksom. Ja. Vi har Hans Cavalli Björkman, vi har Börje Lantz, och vi har då de här starka spelarna. Och så har vi också då Bob Houghton, som är en stark. Alla de är personer som på sitt eget sätt är bångstyriga, envisa. Men alla de gör vissa eftergifter. Alltså Erik Persson förstår att okej, men nu har jag valt Cavalli Björkman. Mm. Nu ska han ta över det här. Och han tycker vi ska ta in Bob Houghton. Ja, men då får jag väl också på något vis lita på. Om jag nu har bestämt mig för att han ska vara, ja, men då får det spela ut sig liksom.
Ja.
Bob Houghton säger att jag vill ta ut laget. Okej, fan. Det tar emot. Mm. Men ska han göra det här då? Och Cavalli tror på honom, och då får han väl göra det på sitt sätt. Alltså, det finns den här pragmatismen att okej, fan, det är inte det här forcerade auktoriteten som är liksom inte släppa någonting, maktfullkomlighet, utan det är ändå något sätt så här, okej, han får göra så här, vi testar. Liksom, ja. Någon form av sund på något vis.
Precis, men det är väl som du var inne på, Marcus, att det är så uppenbart att man ser ju hur Bob Houghton funkar i det här som de då talar om som MFF-andan.
Ja.
Som är självsäker, pragmatisk, arbetarklassbakgrund, men det viktiga är att det funkar.
Ja.
Och det är väl Erik Perssons förtjänst helt och hållet, eller? Att det är så.
Ja, återigen, Erik Persson funkar väldigt bra i staden Malmö. Det är någonting med staden Malmö som är det här också. Att Erik Persson, för att liksom fullborda det här, de dramatiska förutsättningarna, ska man ju säga att Malmö FF-andan, det innehåller också en enormt stor dos av att man håller samman mot en fientlig omvärld.
Ja.
Man har liksom till och med en dolkstötslegend i botten som går tillbaka till 30-talet. När Malmö FF då blev uteslutet av Allsvenskan, kvalificerat, för att det visade sig att man bevisligen hade delat ut segerpremier till sina spelare, vilket på den tiden var brott mot amatörbestämmelserna.
Bokfört det noga.
Och Erik Persson ansåg att de här amatörreglerna var helt skrivna för överklassen. Folk som hade råd att spela fotboll och idrotta på fritiden.
Ja. Det var väl också under tid när det var ganska hög arbetslöshet där på 30-talet. Så att få någon extra krona för att ha kryssat borta mot
Halmia. Absolut.
Vi kunde liksom mätta några magar kanske.
Och Erik Persson ansåg också, jag vet inte om det här är fullständigt bevisat, att den som hade angett dem var lokalrivalen IFK Malmö, som var medelklass, överklassklubben i Malmö.
Gultröjade IFK Malmö.
Ja, som då Erik Persson med nästan teatraliskt hat avskyr sedan dess.
Så Erik blir avstängd 2 år också, han får inte sitta med i styrelsen. Nej. Stoppas från allt styrelsearbete. Sen läste jag någonstans att när Hitler tog makten i Tyskland så var det en IFK som hade gått fram till Erik Persson och sagt att snart hänger du och dinglar i ett träd här runt knuten. Att det också kan då ha ökat på hatet.
Det är säkert sant. Och Erik Persson var också sån som odlade den typen av anekdoter eller han något tänkte på natten. Som sagt, den här revanschismen, det här vi mot dem, att alla är ute efter oss och vi ska fan ta med visa dem. Det är ju otroligt viktigt för Erik Perssons Malmö FF, och det odlas ibland till liksom absurda nivåer. Man ska komma ihåg att Erik Persson är också, från och med 40-talet så är ju han liksom en högt uppsatt person inom svensk fotboll. Ja. Sitter i landslagsledningen, är med i uttagningskommittén. Så det är ju inte så att de är den lilla galliska byn som omgärdas av fiender. Erik Persson lyckas ganska skickligt och för Malmö FF fördelaktigt sett odla känslan att vi är ju en maktfaktor, men samtidigt är vi ju motarbetare av de andra jävlarna.
Ja, men okej, så han kan deras namn, han har lärt sig det, han får en ganska bra start med laget där. Men han är också noga med att han vill inte vara som Hult då, som skulle vara vän med spelarna, utan han vill ha någon slags distans till dem, och då den, för att det ändå ska finnas någon länk in i laget, så ärver han ju den gamla trotjänaren och en klassisk lagledare som alla som spelat lägre divisioner vet hur viktig en lagledare är. Egon Todde Jönsson. Ja. Som blir då någon slags länk in till spelarna. Han kan liksom föra fram och kanske ibland också tolka det som Bob vill med laget och så till spelarna. Ska vi kort presentera Todde Jönsson? Vad har vi mer på honom?
Han tillhör Malmöfs klassiska generation som då vann allsvenskan 3 år i rad mellan 49 och 51. Vann 49, gick obesegrad genom typ 3 allsvenska säsonger och var liksom med i landslagstruppen.
Och i det laget finns även pappa Tapp.
Pappa Tapper finns med. Kjell Rosén som var halvback, och Kalle Palmer, så är de med. Pappa till Anders Palmer. Och
en del i trion Paljepsko, eller? Är det han?
Trion Paljepsko, ja. Och det är också en del av den här som man talar om, MFF-andan. Att vi ska ha gamla spelare som är en länk till MFFs historia. Och Todde, han är ju den typen.
Precis. Så Todde, och jag tycker det är så jävla mysigt också, för Todde och Bob, de blir ju ett litet team liksom.
Ja.
Alltså, Todde kan ingen engelska.
Nej.
Bob kan ingen svenska. Men de älskar varandra.
Ja.
Alltså, Bob Houghton har sagt liksom långt efteråt så här, jag läste någon sån här intervju med honom, det här, så här, vad tycker han om? Alltså, typ, tycker om mat och champagne och sådär. Älskar Egon Todde Jönsson. Ja. Så de blir asbra polare. Och det är liksom Todde som typ inom situationstecken lär Bob Houghton prata svenska.
Jag tänkte precis fråga det. Så här, vem tror ni lär sig ett annat språk först? Är det Todde som läser engelska på en månad eller Bob Houghton som läser svenska på en månad? Ja. Och det är då Bob.
Och så de åker mycket bil ihop, och jag menar, de är ett shit liksom. Mm. Och blir väldigt snabbt, fast de är då oerhört omaka. Todde är mycket äldre än den unge, liksom ändå London-födde Bob Houghton. Så blir de jävligt bra polare. Bob förstår väl med kanske att så här, men den här Egon har oerhört hög status också bland spelarna, så han är oerhört aktad. Finns det någon sån här, de har lite jargongig stämning som man har mot en lagledare liksom. Men han är väldigt aktad och alla vet vad han har gjort för klubben och så vidare. Och sen kan man väl säga att även spelarna ganska snabbt får respekt, inte bara då för Bob som person och så, utan också för hans fotbollskunnande.
Ja, det är något helt nytt för dem det här. Alltså, det är ju på alla sätt, så är, som sagt, det här är ju en period där fotbollen professionaliseras och det kommer in nya metoder från alla håll. Laban på ena sidan, Bob Houghton står för den andra. Så det är något helt nytt för dem det här iscensatta matchsituationer. De tränar hela tiden situationer som ska dyka upp i en match.
Ja.
Och först, de äldre spelarna är ju skeptiska. Alltså, Christer och Bosse, de är ju vana vid att på vintern ska man terränglöpa i Pildammsparken.
Ja.
Och nu tycker de, fan, vi står ju bara här och liksom tränar överlämningar, offsidefällor, och det går ju ut över kondition. De går till Erik Persson. Precis. Och klagar. Erik Persson säger väl ungefär, men ge det lite tid och se. Och sen upptäcker de att, nej, men det här vi har faktiskt fått ganska bra kondition.
De spelar någon träningsmatch och upptäcker så här, fan, vi är ganska bra form här. Vi kan ju springa ut dem. För det har ju varit så mycket de har varit bra innan med att de vet att de har varit starkare än alla andra och haft bättre kondition. Men de märker att även det här nya systemet verkar funka i den aspekten också.
För Malmöspelarnas del betyder Bobs inhopp radikalt ändrade träningsmetoder. För han har synpunkter på mycket i fotbollsträning. Som till exempel terränglöpning, som man säger, som möjligtvis har värde någon gång i säsongens inledning.
But during the course of the season, I don't think it's an efficient way to get players fit, and I think it produces the wrong kind of fitness for football, not exactly the right type that the players need to play 90 minutes football.
Spelets organisation är en annan nyckelterm.
I don't think these days that you should allow players to go out and play as they will. Because what happens then is that if your players are playing well, you win the game. And if they're playing badly, you lose it. But if you organize the side well, it's possible that some of your players can play badly. But because the team is organized correctly, then you can still win the game.
Ja, och sen somliga då, som Roland Andersson, tycker ju att det här är liksom någon form av intellektuell revolution. Att plötsligt så förstår vi vad vi håller på med. På ett sätt som vi inte gjorde innan.
Och han tar anteckningar under träningen och sånt där. Ja. Och Andersson också för ner. Så. Och det här får ju också... Alltså först då viska precis, men sen så är de flesta sålda på det här. Och ett par äldre spelare som kanske till och med gick i tankar om att lägga av. Det är väl Christer Christensson, mittbacken. Och även Bosse Larsson bestämmer väl sig för att fan, det här är kul. Nu, jag vill köra på ett par år till liksom.
Absolut, och där kommer man återigen tillbaka till att vi, det här är ju liksom ett nyskapande system, men det passar också väldigt bra just där och just då. Ja. För Christer Christensson har då är det ju de förhärskande tankarna i Sverige då, det är att man ska köra med Libo, som ju hela Europa gör, och då ska man använda den här liksom tunga gamle brottaren Christer Christensson som Libo, och det gillar ju inte han, och är inte han speciellt bra på. Så han har ju liksom umgåtts med tankar på att lägga av. Men nu plötsligt så får han vara mitt back i ett försvar där det handlar om att dirigera offsidefällor, att nicka bort bollar. Det passar honom väldigt bra. Det här systemet råkar passa spelarmaterialet som MFF har jättebra.
Du har ju varit med ganska länge. Är det någonting helt annorlunda det? Är det ingen av alla de här tränarna du har haft genom åren som har talat om för dig vad du ska göra på planen?
Det är klart man har fått många olika råd och sådär, men klart, rent taktiskt har vi väl aldrig varit så bra som vi är.
Och press på motståndarnas bollhållare har Bob predikat träning efter träning. Och Malmös motståndare har säkert märkt att möjligheten att hantera bollen i lugn och ro varit begränsad.
Because you're asking one player to go very close to the ball, it's a better chance that he is beaten. So you need to have someone in behind him. We call it support. And those two go hand in hand, pressure and support. You must have one pressure in the ball and another in behind to support him in case he's beaten.
Succé redan första året. Man vinner allsvenskan.
Ja, överlägset.
Med typ 9 poäng eller sånt där.
9 poäng och vinner typ 9 matcher med 1-0.
Ja, det är väldigt många 1-0-segrar för Malmö FF genom den här berättelsen. Så drömstart för Bob Houghton. Älskar fotbollssverige denna framgång med det nya systemet?
Ett axiom i Malmö är att ingen i resten av Sverige älskar Malmö FF. Men sanningen är att man beundrar ju det här och man respekterar Malmö FF. Men det finns ju redan tidigt en motståndsficka. Och den domineras av förbundskapten Georg A.B. Eriksson. Som är gammal fotbollsromantiker och tycker att det här MFF-sätt att spela är tradigt och lever inte upp till hans föreställningar om en glad och spontan attackfotboll. Och dessutom så har det från andra hållet, vilket också är en del i den här så kallade professionaliseringsprocessen, så kommer ju tankar in kring Västtyskland och Holland, nämligen Libero, att en annan form av system. Och det har uppstått någon tanke som inte är helt formad fullt ut kring landslaget, att vi ska ha en svensk modell som helst alla lag kanske bör spela. Och den bör vara baserad på den här västtysk-holländska Libor-modellen som liksom får såna enorma framgångar i VM 74. Och då efter VM 74 så går det inte så bra för svenska landslaget längre. Och AB börjar grunna över det. Och han är också sur över att MFF-spelare tackar nej till landslaget.
Ja, men precis. Det är många saker som irriterar AB. Dels är det då att de spelar med det här andra systemet som han inte vill veta av.
Nej.
Och så också då att, vilket han har fog för. Alltså det är rätt många Malmö-spelare som tackar nej. Och den konflikten går ju så långt att man i scensätter någon form av debatter mellan Erik Persson och Obe Eriksson.
Det är ju inte en tanke att det ska vara någon debatt. Nej. Men vad som händer är att först så tackar alltså Roy Andersson nej till landslaget inför en match EM-kval mot Norge i augusti 75. AB säger att han har minst varit inne i MFFs omklädningsrum och ska prata med Roy. Och då har MFF hånflinat åt honom.
Ja,
och han talar ut i radio och han säger att det här är dåligt av Malmö FF att inte motivera eller tvinga sina spelare att spela. Det här kuggar i en massa andra gammal animositet. Ska man minnas, alltså AB Eriksson och Erik Persson, de är ju gamla älgtjurar i den här urskogen som svensk fotboll är. De är den här gamla typen av hövdingar och ledare. AB för IFK Norrköping, Erik Persson för Malmö FF, så det finns otroligt mycket gammalt groll och fiendskap.
Ja, det är inte första gången de stånkas mot varandra. Nej. Liksom.
Och som sagt, det är ju en tid där ingen, numera skulle allt det här mediehanterats och sådär. Och,
ja.
Men AB har ju inga problem att liksom, efter en MFF-match så går han ut i tidningarna och säger det är för jävligt och tråkigt de spelar och jag skäms över svensk fotboll. Men först här då i augusti 75, då har Svenska Fotbollförbundet samtidigt fått för sig att de ska arrangera en stor pressträff på något hotell i Stockholm där man bara ska liksom kalla in en massa journalister och prata om allmänna frågor. Och då får Åby för sig att han ska liksom ta upp det här med, det är ju inte så lätt att sköta ett landslag, ska ni veta, när spelarna tackar nej och somliga klubbar motarbetar landslaget direkt.
Och skälen är patetiska, anser Åby, för att de vill vara hemma med familjen.
Ja, herregud. Då kliver Erik Persson fram i sin MFF-blazer och säger, det här säger du, du hatar Malmö FF, eller du har gammal animositet mot Malmö FF bara sedan din tid i IFK Norrköping. Och dessutom så hatar du vårt system och du vill lägga dig i hur vi... Så det blir så här gräl inför öppen ridå.
Är det då AB har på sig en uppknäppt gul skjorta också?
Han har på sig en uppknäppt gul skjorta.
Ja. Alltså vad fan, då muckar man grälen då.
Ja.
Så återigen, det blir sånt här som skulle vara helt otänkbart tyvärr idag. Så här bråk inför öppen ridå mellan...
Ja, det kan egentligen bara ske via Playstudio.
Ja,
det man ska veta är väl också att dels det finns ju inga pengar i fotbollen att tala om i den här tiden. Jag tror att ersättning för att spela i landslaget är väl ändå helt okej. Okay. Är det inte så att Malmö betalar spelare som blir uttagna i landslaget typ 2000 spänn för att de tycker att det är bra reklam att Malmö FF-spelare finns med i landslaget, läste någonstans. Sen AB älskar väl Bosse Larsson?
Ja. Alltså han säger...
Han älskar ju Staffan Tappe.
Ja.
Och, det är väl hans favoritspelare i landslaget. När man summerar hans förbundskaptens tid sen så skulle han väl hålla Bosse Larsson högst av alla, antar jag.
Absolut, och det faktum att Bosse Larsson har tackat nej till landslaget är ju faktiskt det är ju ett problem för honom. I och med att AB är som han är, och det är också alla de här gubbarna är ju lite primadonnor allesammans. Det finns någon fantastisk scen i Ken Olofsson och Olle Svennings bok om Malmö FF där liksom AB åker ner till Malmö och träffar Cavalli i Börje Lands bastu i Limhamn bara för att kunna prata igenom det här.
Så den finska diplomatin på något vis är att in i bastun här. Ja. Så löser vi saker
och ting. Och det är de här gubbarna hela tiden som ska göra upp sinsemellan.
Ja, det är ingen jävla från, vad heter hon som är generalsekreterare på Svenska Fotboll. Det är liksom inte ens i närheten av att det ska komma en sån Amanda.
Nej, och
styra och ställa.
Men du har rätt, det handlar ju om pengar. Att, det här med Bosse, det är också lite därför Cavalli har kommit in i Malmö FF. När Bosse Larsson vill komma hem från en...
Stuttgart.
Ja, då är det ju Cavalli som anlitas första gången för att han kan fixa jobb åt Bosse Larsson på SE-banken. Och det blir tydligen inte så lyckat, för Bosse Larsson är inte jobb till banktjänsterna. Men Cavalli, han kan ju fixa jobb till spelaren. Vid en tid där det här är liksom nöd. De är ju inte proffs.
Nej, visst, de får jobb. De får väl halvtidstjänster, va, på SE-banken bland annat.
Och kliver in på SE-bankens kontor i Malmö, du har hittat ett hus som du vill köpa, så du behöver låna 250 000.
Ja.
Och så är det Bosse Larsson, slå upp luckan. Jag ska försöka övertyga honom att du är Du har finanserna i...
Kan vi bara göra ett litet, bara för att få... Om man nu, de gör upp då i Börje Lands bastu, liksom. Mm. Börje Lands har ju ändå någon roll här. Bara för att man ska få också en liten bild av så här, vem Börje Lands är och hur en dag var då nere i, till exempel i hans villa Tommelilla då i Cascais i Portugal. Så har ju Birger Bure åkt ner och gjort en ganska lång intervju med honom. Mm. Man förstår vem Börje Lands är om man bara läser lite i den här. Då är det en bild på att han står där utanför sin vackra villa. Det är en pool, det är en hund, han har på sig kavaj och slips och stora glasögon och så röker han en cigarr som han alltid gjorde. Cigarrerna var ju jävligt dyra också, om jag förstår saken rätt. Han kostade typ så här 50 spänn styck, vilket måste vara
säkerligen
jättemycket pengar. Så här skriver då Birger Bure. Ett vitt, sobert tvåvåningshus i Cascais saftiga grönska. Typiska portugisiska rikemanskvarter. Det första från skilda länder redan för flera hundra år sedan byggde sommarresidens in till Atlantens svalkande vindar bakom täta ridåer av palmer, eukalyptus, tallar och vindrankor. Tommelilla står det på den diskreta skylten på grinden, och när jag på överenskommen tid knackar på så öppnar den bekänt med koreanskt stenansikte i shorts och amerikansk collegetröja, och han säger att Mr. Lands spelar tennis men kommer snart. Då är ju Börje Lands och spelar tennis mot Mats Magnusson och är astolt sen. Ska det visa sig, för att han har tagit 4G mot honom. Och Birger Bure träffar honom när Börje Lands har en så kallad fridag. Jag tyckte det var något härligt med hur den fridagen ser ut då. För då har han ju, alltså det här är också, liksom Börje Lands har ju, och Birger Bure har ju druckit öl, eller som Birger säger då, svängt några bägare massa gånger. Så att intervjun är liksom, den är redan antastad av massa konstiga vänskapsrelationer och sådär. Men under rubriken då, i den här texten som är Så blir man en tiger, så berättar Börje Lands lite om hur han gör på sina fridagar. Så dyker Börje upp och meddelar stolt som en tupp att han tagit 4 game på sin tennispartner Mats Magnusson. Firar det med ett ganska så elegant huvudhopp i bassängen. Han slår sig ner i skuggan, blandar en svag whiskygrogg och upplyser: idag har jag min fridag. Den börjar jag alltid med tennis. När jag om några timmar blivit av med dig går jag upp och lägger mig och läser i 10 minuter. Innan jag somnar. När jag vaknar fortsätter jag att ligga och läsa några timmar. Äter middag på någon restaurang i närheten. Så att jag kan vara tillbaka i sängen 9:30. Och nästa morgon, då är jag som en tiger. Mm. Det är så jävla fint. Börjar de med lite tennis. Tidig grogg vid lunch. Mm. Låta den dåsa till, gå och lägga sig. Bara låta somna in, du vet. Så när alkoholen går ur blodet.
Aha.
Så det är den Börje Lands då som också får kallas in som någon slags medlare då i den här bastun.
Precis, och under just de här åren så är ju Börje Lands hemma i Malmö. För att då har ju hans, då har det varit revolution i Portugal. Då kan inte han vara kvar, för, vilket talat lite tyst om, för att hans gamla polare i fascistregimen kanske är borta, eller för att ingenting funkar, eller hur det nu är. I alla fall så är han hemma i Malmö och kan lägga sig i väldigt mycket vad som händer och sker i Malmö FF. Ja.
Och dyker upp i alla möjliga sammanhang. Jag hittade något klipp när de försöker lansera någon inomhus fotboll helt enkelt. Inte five side, men lite större sådär, med kanske inte 11 man. Jo, men det är det nog fan. Ipswich, var du på den?
Jag var på den.
Ja. Men då fan, han är Börje Lands där.
Han är på polare med Bobby Robson också. Så det är så han tar dit Ipswich.
Ja, just det. Ja, det börjar.
Han tog dit Cosmos med Pelé, för att han har fixat så att Pelé har gått från Brasilien till Cosmos. Den matchen var jag också på, hösten 75.
Det var bra brassikontakter. Ja.
Men han är ju något så unikt, Börje Lands, som en sån skojare som också är the real deal. Han har ändå, han säljer ju annonsplatser till hela, han har ju kontakter in i hela Östeuropa, vilket inte är lätt på den tiden.
Nej.
Han har alltså lyckats få, vilket amerikanerna blir baxnar över, i att han har lyckats trycka in Coca-Cola-reklam på Leninstadion. Då sitter han bara där på Leninstadion med någon pump i Sovjet och säger så här: du fan, ni vet att vi filmar de här jävla skyltarna här bakom där det står typ länge lever femårsplanen. Mm. Om jag bara byter ut dem och några andra grejer så behöver inte ni betala mig en spänn.
Nej.
Och så får han då liksom, vilket det måste sägas vara nästan bragdguldnivå på, att fixa in liksom Coca-Cola-reklam på Leninstadion. Så att han är ju en snackpåse och en pajas, men han får saker och ting gjorda. Så man kan ju förstå också att en sån som Erik Persson till exempel, pragmatiken, vi får låta honom hålla så han kan hjälpa oss. Liksom.
Ja, han fixar alla MFFs bortamatcher, och han var inblandad i landslagets bortaturné också. Han dyker upp i, det är någon fantastisk intervju med Janne Möller där han säger, då har de en bortamatch i Europacupen mot Magdeburg, och ska de åka till Östberlin. Och som han berättade så åker de ett gammalt ånglok, om det här stämmer eller om det var det. Janne Möller älskade ju John le Carré-romaner, så man undrar om det har tagit sig in i hans minne. Men han säger då att man kommer till Östberlin skittidigt på morgonen och det är ånga och dimma från tåget över hela perrongen. Och så bara skingras de och det står en enda person där i gryningen och det är Börje Lands i en vinterpäls.
Ja, det är så jävla starkt.
Då måste jag också, en liten kort Börje. Ja. Staffan Tappe ska jag ha berättat någon gång att han var ju stenhård förhandlare som satt väl ner med Stuttgart tror jag det var. Försökte de trissa upp priset på Staffan Tappe och tyskarna blev till slut irriterade och gick därifrån och så började att lugn, de kommer tillbaka. Ja. Kommer han väl tillbaka. Ja. Så Tappe blev aldrig proffs. Så varje gång när de brukade träffas många år senare så brukade Tappe fråga börja så har tyskarna kommit tillbaka?
Visst.
Ja, just det. Men så här, 9 av 10 gånger kanske den taktiken funkade för Börje Lands, men just när det Tappe skulle ut i Europa så gjorde den inte det. Men åter då till konflikten.
Bastun.
Ja. Ja, men vi har då alltså en öppen sårig konflikt mellan Malmö och Erik Persson och Åby och Länslaget. Ja, där man kan säga ändå att båda kanske har lite fog för sin irritation. Alltså, de tackar faktiskt nej. Åby vill ju för fan ha ett landslag som fungerar. Ja. Malmöspelarna är bäst. Ja. Får inte dem. Samtidigt då så finns ju den här känslan som kanske skapas av Malmöspelarna själva, men som också kanske på sätt och vis är befogad då att de tycker att de motarbetas av övriga fotbolls-Sverige. Och det här tar ju sig uttryck också i att man klagar mycket på att de är gnälliga spelarna.
Ja, visst.
Malmöspelarna, de gnäller mer på domarna, de kallar folk för elaka saker. Man tycker att de är stöddiga och sviniga då helt enkelt, Malmöspelarna. Är de det?
Ja, det skulle jag säga att de är. Men det är ju naturligtvis, det är en mentalitetsfråga. Det här är ju det som uppfattas som okej i Malmö. Alltså det, som sagt, man har ju den här MFF-andan och den malmöitiska andan. Och i den ingår, man märker ju det, att en sån som Bob Houghton, han blir respekterad. För han kommer dit och han står på sig. Mm. Och det är många som säger att vissa spelare, de passar inte in. För de kan liksom inte känna in och hävda sig i den här just MFF-andan. Nej. Och så finns det sådana som Puskas då, Anders Puskas Ljungberg, som Marcus förkroppsligare idag. som är lite för mycket till och med för
MFF. Är lite bakom flötet.
Ja, men till och med MFF han säger att Puskas han är för mycket. Att de tycker att han skäller för mycket, inte bara på motståndare, även på sina medspelare. Och han trakasserar dem på olika sätt. Och,
du menar att Puskas är den gnälligaste av de gnälliga?
Den bilden får man ju verkligen.
Jag pratade med min pappa, han var ju mycket på Värnsvallen och så, tittade på Öster på den här tiden. Så berättade jag att jag skulle podda idag och prata om Bosse Larsson bland annat. Så sa han bara så här, han spelade ju inte bara matcherna, han dömde ju dem också. Det var det första han sa. Pådomaren hela tiden, gnällde, tjabbade.
Ja, men alltså, Bosse Larsson är väl den mest hatade spelaren i hela allsvenskan han fått bilder av.
Men här kan man ju då komma in, och det här är också väldigt typiskt MFF, att det är, så fort det genomförs någon regeländring eller sådär, domarna får instruktioner att nu ska regler tolkas, då anser ju MFF direkt att det här är riktat mot dem. Ja. 1976, då har då domarna fått nya instruktioner att nu ska protester mot domslut och snack bestraffas hårdare. Så det inleds med en kuppmatch mellan Malmö FF och AIK. Och som av en händelse så blir då 2 MFF-are utvisade, Kristensson och Thomas Sjöberg, för att då ha snackat och hållit på som vanligt. Och givetvis tycker ju då MFF-arna att det här är typiskt. Förbundet har helt på någon ny regel som bara riktas mot oss. Och vilket också säger fruktansvärt mycket om Malmö. Då har vi då den legendariska Kvällsposten, krönikören Birger Bure, som du har citerat redan, Emil. Han mobiliserar då i sin krönika i Kvällsposten dagen efter den lärde i Lund, David Ingvar, professor, som också kan ses på MFFs matcher, för att på olika sätt förklara det här MFF-gnället. Att den andra skåning får då förklara att just Malmö FFs gnäll är faktiskt ganska befogat.
Man behöver ha vetenskaplig belägg för att gnället alltså är en naturlig konsekvens av.
Precis, och så skriver Bure så här: MFF-erna använder munnen när de ska öppna ventilen, alltså säkerhetsventilen. Andra fotbollslag gör det med fula efterslängar och stämplingar. Man bör nog inte tappa bort den aspekten. Och sen jämför han med Djurgården, som är typiska stockholmare, att de är oärligare, för de är råare och brutalare, men de klagar inte offentligt. Och som skåning hävdar han att den malmöitiska modellen är mycket ärligare. Han slutar med en fotnot: den här krönikan är troligen inte 100% objektiv. Om någon kallar den för en partsinlaga är det kanske inte felaktigt.
Ja, precis. En Malmö, så blir det Bure som då alltså håller på med FF, har inte gjort en annan person som håller på med FF, ja, och pratar om varför man med FF ska få gnälla. Men ja, kontentan är väl ungefär av den här hjärnforskaren och vad fan han är för någonting. Ungefär att så här, om man är ett lag som är så framgångsrikt och man håller på med en idrott som handlar om att resultat, då kan gnäll uppstå de gångerna man får en liten motgång, kan bli, ja, då reaktionen kan bli större helt enkelt. Just att ungefär eftersom man med FF är så bra, ja, har de också en större tendens att gnälla då, ungefär.
Ja.
Man kan ju också tänka sig att den här gnälligheten och den intensiva vi mot omkänslan är lättare att få liksom grogrund i Malmö, ja, att alla är från Malmö. Det är ju, ja, ändå sensationellt att alla är från Skåne, liksom, ja, hela, ja, laget. Om man jämför med till exempel Åtvidaberg eller Blåvitt som man sa ändå har värvat från stora delar av Sverige.
Vad rimer de lite här?
Det är inte inkastbussen.
Ja, Helge.
Är Malmö FF Sveriges bästa fotbollslag?
Absolut. Ett av Europas bästa också.
Vad är det som gör det? Varför är de bättre än andra lag?
Jämnheten i materialet. Alltså, man har 25 stycken fullgöda spelare nästan av Europaklass allihopa.
Har 11 bättre spelare.
Styrkan framåt och mittfältet.
Någonting annat?
Och det är en väldigt stor del av deras självbild också. Ja. Att, liksom, Erik Persson kan ju då intervjua och säga: IFK Norrköping på 40-talet. Han är ju väldigt mycket för att dra upp gamla. De var minsann hopvärvade. Mm. Där bröderna Nordahl från Norrland och sådär. Men ja, vi MFF, vi hade spelare härifrån.
Ja.
Genom åren genomgående har ju majoriteten av våra spelare varit ifrån stan. Och praktiskt taget alla utom kanske 5-6 undantag sporadiskt har de varit i skåningar och talat samma språk och tänkt likadant. Och många av spelarna har varit anställda på de största arbetsplatserna i Skåne, som Kockums och andra stora fabriker och sådant. Publiken har identifierat dem som sina egna på något sätt. Och jag tror detta är ganska stort värde för en fotbollsklubb, att ha den rätta förankringen i sin egen hemstad.
Och Christer Christensen, när han pratar om Öster på 70-talet, den stora rivalen, så tycker han att Öster är hoprafsat lag.
Ja.
Inga smålänningar där. Nej. Medan vi är bara skåningar.
Och just det här att det finns en förankring i staden och kommer. Många är från Kirseberg då, som är Kirseberg, okay, ja, som är ett arbetarklassområde, har förstått, i stan. Och du har någon text av Jack Werup, va, som kanske kan bättre än vi då sätta ord på den här känslan av gemenskap. Och
ja, Jack Werup, han skriver en bok som heter Hemstaden, så har han att där finns ett parti där han går på träningsmatch,
ja,
i februari tror jag det är, och så att de här träningsplanerna utanför Malmö stadion. Och så står han där bredvid planen, och efteråt så kommer spelarna ut och ställer sig och röker där bredvid honom. Christer Christensen, Roy Andersson, Staffan Tapper och Servin. Och de talar skånska, malmöitiska, mitt språk. De är födda här, uppvuxna, med rötter, inte köpta och importerade. De känner till varje skrymsle av staden. De går på Jägers, på Amiralen, på Palladium. De har vuxit upp på Kristianstadgatan, gått i skolan på Husie, spelat pojklagsmatcher med Kick och Lydia på Dekanen. Jag står nära dem, inte bara i bokstavlig mening. De har sina rötter lika djupt nere i denna stad som jag. Förtrogenheten sätter samman de inbördes och med publiken. Gör dem till en stark lagenhet och till en bit av supportrarnas egen historia.
Jag tycker det är också så lätt att förstå. Jag kommer ihåg när vi spelade så här landhockey när jag var liten. Då mötte vi laget som var på andra sidan Lindbergsvägen. Och då byggde man upp en hatstämning. Man ville ju vinna dem. Så kommer jag ihåg att det var någon som föreslog bara så här, men vi skulle kunna, han ville ju spela med oss nu här. Han ville vara med oss istället. Det var någon som kände någon av dem lite på ett annat håll. Mm. Jag bara, men fan, då finns ju ingen poäng. Vad fan är poängen då om vi har någon från deras sida? Varför ska vi slå dem ens då? Alltså, jag tycker ändå att det måste vara en sån oerhörd känsla just detta att fan, det är bara vi. Jag menar, den som är längst bort ifrån, det är alltså Ingmar Erlandsson.
Ja.
Han är då, han råkar ju också vara företagarson. Ja. Har den oturen då att han är företagarson och från Glimåkra. Men jag menar, hur långt är det från Glimåkra till Malmö?
Ja, det är väl 10 mil. Det är norra Skåne, det är Göinge. Och sen så är det ju, som skåning kan jag säga att det finns ju icke-malmöiter. Kent Jönsson är från Lund och Jan-Olof Kinnvall har uppvuxit utanför Ystad, Köpingebro, så han är från landet.
Mm,
ja. Men det där är kanske inte märkbara skillnader för en icke-skåning.
Nej, men det där, alltså, man får liksom inte glömma bort hur exceptionellt det är. Alltså, när Bob Houghton pratar med sina liksom, internationella kollegor om det här, ja, men alla är från samma region,
ja,
så är det ingen som tror honom. De bara, men de tror knappt det kan vara sant.
Han beskriver väl klubben som kolossalt skånsk, ja, ganska tidigt. Det, ja, hade inte varit där många veckor innan han kan uttrycka sig så och se det.
Nej, men visst, och det är återigen sån, det är sån historien det här. Det här MFF på 70-talet, det går ju att genomföra bara för att, ja, men en sån spelare som Staffan Tapper, han blir ju inte proffs.
Nej, precis. De är kvar liksom och Bosse kommer tillbaka.
Det är lite jobbigt om man tycker att det här är härligt, och det gör jag. Jag kan, ja, ibland avundas dagens Malmö FF-supportrar som ändå tycker klubben fortfarande bär spår av det här. De är noggranna med att det ska finnas lokala, ja, spelare i truppen och sådär, och, ja, Tapper springer runt där, och det är så jävla präglat av den här benhårde Perssons principer fortfarande,
ja.
Och det kan avundas. Jag vet, jag pratade med Olle Svenning någon gång som berättade, han växte upp på 40-talet 40-50-talet i ett kvarter, och om det var Södra Förstadsgatan till och med, där MFF hade sitt kontor. Grabbarna där sprang runt, och så var det någon gammal målvakt som drev ett bageri, och dit kom Kajan Sandell som var en sån MFF-legendar,
ja, ja,
och lämnade brödlimpor. Och,
ja,
de ser allt det. Och sen så kommer Erik Persson dit. Och det största som kunde hända de grabbarna var att få säga god dag till honom.
Ja.
Och det är en jävligt härlig miljö.
Ja, verkligen.
Tänk att ha ett sånt lag.
Ja.
Men så tittar man runt idag hur fotbollen ser ut, så, ja, då blir det jobbigt. Det är svårt att hitta. Ja, det här någonstans. Det går ju inte.
Det går ju inte, återigen, för att det blev så framgångsrikt. Det hade väl delvis om att Erik Persson hade, det fanns den här otroliga förankring, och samtidigt fattar Erik Persson att, ja, men då får vi ta in den här läkarsonen, bankmannen, juristen Kavalli Björkman från Jönköping, ja, som tillhör en helt annan miljö och en helt annan samhällsklass och kultur. För att utan honom så kommer inte det här att funka.
Nej, han kunde ha drivit rakt ner i avgrunden.
Det kunde jag.
Mycket väl, Erik Persson, om han hade varit bångstyrig och jävligt skeptisk, ja, mot allting, ja, nytt. Men det var ju inte det.
Ja, men den här kontinuiteten.
Stans mäktigaste man, ja, som är Olle Svensson.
Ja. Men den här, som du sa då, att Tapper blir inte proffs.
Nej.
Bosse blir proffs då i Stuttgart, men han flyttar alltså hem 68.
Ja.
Det är 11 år före han slutar. Alltså, ja, han är 26, ja, eller något sånt där.
Ja, 69 då kanske, men okay, det spelar inte någon jättestor, nej, roll.
Men jag menar, han åker hem, och det någonstans står det att han, det är för att han är orolig att hans dotter inte ska lära sig svenska. Det verkar inte som att han inte kunde få den tanken i kroppen. Men det är också en intervju där man förstår, man så här, ja, men man förstår, jag vill hem igen. Ja. Till Malmö.
Ja.
Att jag kommer hem, det är väl ganska trevligt. Det är inte riktigt bestämt. Men
om Stuttgart spelar ut ett mycket bättre bud?
Så ja, det är klart, men jag tror inte jag nappar på den där.
Så pengarna betyder inte allt?
Det betyder inte allt, nej.
Möjligheterna att ha ett här sammanhållet lag och vad det och den sammanhållningen naturligtvis gör med dem. Det var kanske bara där och då det var möjligt. Det var sista gången det var möjligt kanske.
Ja, och de har ju också, Erik Persson insisterar ju också att alla i A-laget ska ha samma lön.
Ja.
Samma kontrakt ska gälla för alla.
Ja.
Och samtidigt förstår han någonstans att detta kommer nog inte att kunna hålla i framtiden. Ja. Därför tar man in en sån som Cavalli, som kommer att kunna vara den som... Ja. Cavalli säger ju tydligen redan tidigt. Ja, de tar in 17-årige Magnus Andersson i A-truppen och då tycker Cavalli han kan ju inte ha samma lön som Bosse Larsson. Men då säger man att det är klart han ska ha det. Mm. Han är ju anställd på lika villkor. Mm. Men Cavallis tänkande är ju då att det här kommer inte att vara hållbart i längden.
Nej.
Men det här är...
Det är ändå ju, den andan liksom.
Ja, den här perioden vi talar om, där, som sagt, det är en liten ö i tiden.
Ja.
Där det gamla och det nya...
Och vid samma tid, senare ska ju Blåvitt skörda stora framgångar. Inte alls med bara göteborgare, kanske en liten kärna av göteborgare, men plocka annars från Gällivare, Oskarshamn och kors och tvärs. Och vid den här tiden när Malmö är så jävla skånskt, då plockar ju Blåvitt in Ralf Edström och Ove Kindvall och Olle Nordin och Björn Nordqvist och allt möjligt.
Ja.
Det är ju verkligen en värvningskarusell.
Ja, visst.
Så att det är ju verkligen, verkligen, verkligen... speciellt det här.
Det finns ju jävla goda bilder med dem, den här just, de bedriver ju föreningen också liksom enligt industriella principer, alltså spelarrådet, det är några goda bilder, de går in då Kvalli Björkman och någon annan från styrelsen kommer först och sen så kommer spelarrådet. Så ja. jag tror att det är Christensen, Bosse Larsson och det kan det vara
säkert Puskas. Tapper måste väl nästan
Tapper är det också. De är ju 1,90 allihopa. De kommer efteråt såhär, så jävla breda, tar upp hela korridoren. Såhär, så ska
helt annan klädsel än vad Cavalli har. Ja. Bara där så märker man ju att de olika
men så sätter de sig ner. Tapper med sin stora mustasch sätter de sig ner såhär, och så ska de börja förhandla. Och så bara, ska ni gå in i förhandlingarna nu? Såhär.
Det här skulle kunna vara en avtalsförhandling på Blasieholmen med LO och Arbetsgivarföreningen som parter. Men det handlar om en svensk idrottsförening, anrika Malmö FF. Här sitter nu styrelsen på ena sidan bordet och spelarnas representanter, det vill säga spelarrådet, på den andra sidan.
Ska vi blanda lite?
Du som är spelarnas representant, blir det tuffa förhandlingar ikväll?
Det räknar vi inte med.
Kommer ni överens, ordföranden?
Ja, det gör vi alltid förr eller senare.
Det ska ni göra?
Ja, absolut.
Men vad händer då om spelarna inte blir nöjda med uppgörelsen? Kan de strejka? Nej, den frågan skrattar ordföranden Hans Cavalli Björkman bort och menar att sånt förekommer verkligen inte i idrottens värld.
Så det är också Cavalli Björkman lägger ut papper, delar ut papper till var och en där inne. Ja. Så att han är ju förberedd också.
Det, tydligen så är det så att det var Cavalli som införde det här med spelare. Ja, Erik Persson var ju den klassiska, ja, men den här gamla socialdemokratiska patriarken, Per Albin, den upplyste despoten som liksom tvingar spelarna att hänga med på museer när de är på utlandsresor. Mm. Men han vet ju bättre än dem. Roland Andersson berättar i någon ny biografi om Erik Persson, en ganska bra anekdot, att när de tar in Cavalli, då på den tiden är ju Roland vänster, en av truppens riktiga vänster. Mm. Människor som sitter i omklädningsrummet och säger, vad fan ska vi ta in en jävla kapitalist för? Mm. Och så har han inte fattat att Cavalli står och lyssnar. Så Cavalli bara stiger fram till honom, jävligt förbannad, och ser honom i ögonen och säger, du, vem tror du är den största demokraten? Jag eller Erik Persson?
Mm, just det.
Och Roland Andersson blir bara tyst, för han inser, han har ju helt rätt.
Ja.
Erik Persson var ju diktator.
Ja.
Men Cavalli, han står som sagt för den moderna företagsandan. Ja. Han fattar att det är bra att ha facket med här i styrelserummet, att de ska ha en röst i alla fall.
Cavalli Björkman är direktör vid Skandinaviska Enskilda Banken i Malmö, och Malmö FF drivs som ett strikt affärsföretag sedan han tog över efter legendariske Erik Persson. Men Malmö FF har en bakgrund som arbetarklubb, och därför möttes Cavalli Björkman med misstro på sina håll när han utsågs till ny ordförande. Det kunde ju vara så att han ville åt posten bara för att sprida ett slags folkligt glans över det mäktiga Wallenberg-imperiet, där ju SE-banken ingår. Men bankdirektören har snabbt gjort sig populär och elitidrotten har fått nya villkor. Det krävs ekonomiska resurser och en professionell marknadsföring, och Cavalli Björkman är ekonom och affärsman. Hans ambition är att göra Malmö FF till landets första professionella fotbollsklubb med heltidsanställda spelare efter internationellt mönster.
Ja, vi tänker beträda två olika vägar där. Dels så ska vi ge chansen för vissa av etablerade spelare, de som är landslagsmässiga, att få arbeta i sina civila gärningar halvtid, och dels med fotbollen halvtid. Och dels går vi in för en helt professionell linje när det gäller ett antal ungdomar. Nu 4 stycken och till nästa år 7.
Vi kan bara säga så mycket som att
1975 vinner man ju alltså igen.
Ja.
Så nu har alltså Bob Houghton vunnit guld sina första två säsonger.
Överlägset.
Och guldet säkras genom 4-1 mot Djurgården. Ska vi bara lyssna lite på när Tommy Engstrand kommenterar för Radiosporten.
Ett MFF som kanske är det bästa laget genom tiderna. Jag har ju tyvärr inte sett alla MFF-upplagor som har tagit guld. Men jag kan inte tänka mig att ett lag har varit så gediget, så synnerligen fyllt av skickliga spelare från målvakten Janne Möller och fram till Thomas Sjö. Sjöberg Centern som just nu har lämnat Malmö stadion förresten och inhar reserven och inhopparen Tommy Andersson kommer. Här kommer Servin som snurrar runt med Djurgårdsback och så blir han trängd och knuffad. Och så är det då frispark för MFF där för att Theo Eriksson som knuffade Servin gick fram lite för hårt. Fortfarande 4-1 för MFF, svenska mästare i fotboll 1975.
Erik Persson intervjuas av Arne Hegerfors. Jag skulle vilja hitta någon anledning att lägga ut den bilden, för Arne Hegerfors filmade bakifrån. Har ni sett det? Arne Hegerfors är filmad bakifrån.
Långt hår.
Mörkt, ja. Alltså bakifrån ser det ut som att det är någon sån här, alltså typ, vad heter han? Eilert Pilar, ni vet, han som klär ut sig till Elvis. Det ser ut som han, alltså en man som älskar Elvis Presley. Alltså långa polisonger, långt hår då, också bakifrån då på Hegerfors. För framifrån ser han kanske lite mer tunnare ut. Han intervjuar Erik Persson.
Hur känns det nu? Är det lika roligt varje gång?
Underbart.
Vem ser den största förtjänsten för att det är Malmö FF varje gång?
Ja, ett bra material. Och nu har ju Bob Houghton gjort underverk med två åren. Han är en underbar taktiker. Men vi har ett material som ingen annan klubb har. Även ner till. Vi leder ju reservserien utan förlust.
Hur mycket tar du åt dig själv av den här guldmedaljen?
Inte mycket.
Så två guld och vi rör oss då in i 1976.
Titta hur han lyser fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter och den här veckan gör vi det genom att ge er ett potpurri av gamla MFF-are genom tiderna. Det blir då alltså dessa gnälliga, ibland sviniga, men också tappra, på många sätt underbara MFF-are sammanblandade med er Hyland-prenumeranter. Är ni igång? Då är också jag det. Sven Hjertsson, Kristoffer Jönsson, Börje Tapper, Per Nilsson, Kalle Palmer, Marcus Halling, Kajan Sandell, Mattias Sundling, Ingvar Svan, Simon Kingdahl, Tore Servin, Karim Hadje, Leif Engqvist, Emil Karlsson Lagnelius, Bertil Elmstedt, Rickard Kruse, Christer Kristensson, Magnus Tärvik, Staffan Tapper, Per Lagerqvist, Lasse Larsson, Marcus Wilberg, Patrik Andersson, Marcus Niemad, Johnny Fedel, Johan Wall, Jonas Tern, Sigurd Bjerke, Martin Dahlin, Martin Karlgren, Daniel Andersson, Stefan Schwartz, Bosse Larsson, Yxel Osmanowski och Hasse Mattisson.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
...1976 kommer en ny engelsman till Sverige och han kommer till Sverige på grund av Bob Houghton för att han har rekommenderat Halmstad BK att ta in Roy Hodgson som tränare. Ja. Erik Persson undrar, vad fan ska du ta in honom för?
Ja, det är ju inte den enda som undrar kan man ju säga.
För här möter ju Malmö sina första motgångar egentligen under Bob Houghtons styre. Över 50 matcher har man nu förlorat 4 stycken. Malmö FF är i gungning. Vad är det som gör att de är så här jävla dåliga? Mm. Kan det finnas lite olika förklaringar till det här? Är de för mätta? Mm. Är det de här offside-fällorna? Så är de för farliga? Mm. Visserligen ingen som har gjort mål på någon offside-fälla som har misslyckats, men ändå, de är farliga. De här krossbollarna är en akilleshäl. Spelar man med krossbollar, då riskerar man hela Bobs system att falla. Ja, så det är krisen Malmö FF. Bob får svara lite på den här kritiken.
Dags för Malmö FF att ändra spelsystem alltså, men den tror inte tränare Bob på.
Nej, absolut inte. Jag kan inte förstå hur om vi har spelat 50 matcher mot svenska lag i 2 år och förlorat 4 stycken. Efter vi förlorar en i allsvenskan, jag tycker det är helt otroligt att folk ska säga att vi ska ändra taktiken plötsligt.
Så man kanske ska vara försiktig med hur djup den här krisen är i Malmö FF.
Ja.
Men Roy Hodgsons Halmstad vinner faktiskt Allsvenskan 76.
Och det är ju, om man ska tala om den här motståndet och kritiken mot MFF-systemet, så det är egentligen, eller det engelska systemet, det är egentligen nu det blir. Tidigare har man bara tyckt att det finns det här laget Malmö FF, de spelar visserligen på det här och det här sättet som AB tycker är ett brott mot fotbollens idé, men de har ju ändå de bästa spelarna i Sverige, så, och det är ett enda lag. Men nu visar det sig att nu kommer en annan tränare och applicerar samma system på ett bottenlag och vinner Allsvenskan med denna, som motståndarna tycker, självstödande robotfotboll. Ja. Det är nu det verkligen blir strid. Ja. Polarisering uppstår, som det skulle heta nu.
Och man kan ju förstå Erik Perssons frustration så här. Vi vet vilka som har varit våra fiender. Vi har haft, vilka det nu kan vara på den här tiden, men det är väl Blåvitt och Öster i någon mening. Så här, varför ska Halmstad också bli en konkurrent? Va? Det var väl onödigt ungefär. Liksom.
Det var onödigt.
Men här då kan man ju säga att, precis som du säger då, att polariseringen mellan de två systemen ännu mer ställs på sin spets.
Ja.
För här i krokarna känner ju då Lars Laban Arnesson att nu är det dags för mig att, nu har faktiskt, de senaste 3 åren så har det engelska systemet vunnit allsvenskan. Nu får det vara nog ungefär.
Ja, det här, nu tycker jag att det här är verkligen ett hot mot allt det jag älskar och värdar i världen. Nu stiger jag ner och tar mig an öster.
Ja.
Så nu är det liksom strid på kniven.
Ja.
Så nu är Malmö FF inte bara Malmö FF utan också liksom representant för någonting ännu mycket mer.
Det är en match
mot IFK Göteborg som Malmö naturligtvis vinner med 1-0. Ja. Eller 0-1 blir det då, för det är på Ullevi.
Ja.
Åby kommenterade den matchen. Han vill knappt kalla det för fotboll. Det är en skamlig underhållning. Och tyskarna skulle skratta åt oss om de såg oss nu. Jag kallar det knappt för fotboll. Detta då alltså den Åby som inte vill ha en öppen konflikt med liksom, och de här olika spelsystemen. Ja. Birger Bure har varit på matchen. Här sitter det var en rivig text av Birger Bure, för att han, då kommer också Malmöjournalisterna upp till Göteborg.
Ja.
Och där träffar de på göteborgska journalister. Liksom. Så det finns också någon sån liten fej.
Ja, ja, ja.
Birger Bure lyckas liksom skriva en text som är så här, han lyckas liksom på något sätt berömma supportrarna, Blåvitt supportrarna, samtidigt som han trycker ner dem i skorna och förnedrar dem. För tre gånger i texten så nämner han då att supportrarna lämnar arenan. Han kallar det för sorgetåget ut ur. Men han beskriver då att de gör det på ett värdigt sätt. Alltså, ja, de dricker inte så mycket, de skränar inte så mycket. Det var väldigt värdigt när de lämnade arenan för att liksom, Malmö hade vunnit. Och sen är han då skitförbannad på Lars-Gunnar Björklund. För att Lars-Gunnar Björklund har den vanligen så fenomenala tv-reporten Lars-Gunnar Björklund som plockat ihop alla IFK Göteborgs målchanser, men inte en enda av MFF, till en snutt i tv-sportspegeln, och i besvikelse över IFK Göteborgs förlust meddelar att matchen saknade alla förtjänster och omgående borde glömmas då. Alltså han tycker också att det har varit en tråkig match, Malmö har spelat tråkigt, och han sällar sig då bakom det här som Birger Bure kallar för det mest populära laget,
Blåvitt,
och det bästa laget, Malmö FF då, ja. Liksom. Har han då skäl för den här, alltså finns det en förkärlek för Blåvitt?
Det här är precis en period där liksom IFK Göteborg saluför sig med hjälp av sådana här begreppet champagnefotboll. Och just de har liksom köpt in en massa namnkunniga stjärnor, Kindvall och Ralf Edström och så vidare. Och de ska ju då, ja, de ägnar sig verkligen åt publikfrieri. Och här är det då typ seriefinal augusti 77. Och då åker Malmö FF till Göteborg och vinner med 1-0 i en match där det inte skapas några målchanser överhuvudtaget. De gör 1-0 på något försvarsmisstag av IFK Göteborg. Och det är klart att det där provocerar något otroligt. Och AB går ut och klagar på den här dåliga underhållningen. Och Bob Houghton, man märker att det här börjar ju ta Bob Houghton. I intervjuerna efteråt så är han ju, då är han ju så här förbannad. Som Lagerbäck senare kunde bli. Vad vill ni?
Uh-huh.
Vi går ut här, vi dominerar matchen fullständigt på bortaplan. De skapar inte en chans. Vi vinner med 1-0.
Vad fan är problemet?
Ja, vad är problemet? Uh-huh. Vad jävla idioter.
Och det här får ju konkreta konsekvenser då, för han blir avstängd på Pauton inför de sista.
Det är nog ingen slump att det är samma period, men det är för att du har spelat en reservlagsmatch. Märk väl, en reservlagsmatch mot Öster samma månad, och där har Bob Houghton varit och blivit förbannad på domaren och kallat domaren för idiot 4 gånger.
Mm.
Och detta gör att han blir avstängd.
En match per gång han sa idiot då, det. 4 matcher.
Ja.
Det är ändå jävligt grovt, för så får man väl inte säga. Alltså, jag menar, om någon, eller jag vet inte hur tugget går nere på sidlinjen nu för tiden. Men det känns jättebra.
Ja, nej men alltså det är ju inte plockat från ingenstans. Alltså MFF är stöddiga och aggressiva och gnälliga. Och som sagt, det märks ju att det tar på. Att det har ju byggts upp en stämning som blir mer och mer. De blir mer och mer defensiva. Bob Houghton blir mer och mer förbannad. Och det är ju delvis någonting som MFF lever på.
Mm.
Att det, för fan, vi vinner hela tiden och de blir mer och mer förbannade på oss. Och så är det den här Edvard Persson-låten som alla krönikörer i Skåne älskar och citerar. Låt dem vara, gå på, vi klarar oss nog ändå.
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur, ty den handlar om Skåne och slätter och djur. Kan hända den retar en del, men i så fall är det deras eget fel.
Men 77 så, med en avstängbar Houghton på läktaren,
ja,
så vinner MFF igen, och då har alltså Bob vunnit 3 guld på 4 år.
Och 1 silver.
Och några cupguld.
Ja.
Och några cupguld.
Små men.
Ja, låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå.
Men då är det ju tydligt att liksom MFF-arna själva börjar ju, och återigen så kan man väl ändå ana någon, även om man presenterar ju utåt en otroligt enad front, att det här är vår linje, så här spelar vi har vår MFF-anda, vi har våra spelare, vi värvar inte, vi har vår löneidé, alla ska ha lika betalt, den här gamla Erik Persson-andan.
Men man märker ju att Cavalli skriver då en artikel tidigt 1978 i den MFF-supportrarnas tidning. Där han då faktiskt skriver att man börjar fundera även i styrelsen. Då skriver han så här: vårt anseende hos allmänhet och massmedia har detta år varit ett återkommande debattämne i styrelsekretsen. Vad kommer det sig att vi behövt uppleva talkör och skrikande vi hatar Malmö på såväl Söderstadion som Nya Ullevi i höstmatcherna mot Hammarby IF respektive IFK Göteborg? Vad kommer det sig att vi vid något enstaka tillfälle behövt höra burop från vår egen publik? Vad kommer det sig att pressen ständigt, våra framgångar till trots, återkommer till tråkigheten i vårt spel, då vi själva tycker att det är fråga om en effektiv, välorganiserad och systematisk fotboll som i sina bästa stunder påminner en smula om den som Liverpool FC presterar? Och då säger han att givetvis är det så här att de är avundsjuka på oss för att vi är bäst och det är David mot Goliat och så vidare. Men Cavalli lägger till då att det finns faktiskt sånt som jag tycker vi måste göra annorlunda, och framförallt så måste vi måste göra mer mål och vi måste värva. Alltså han säger öppet: min uppfattning är att hur bra ett lag än är och hur nationellt överlägset än må vara måste man någon enstaka gång utan att ändra vår grundprincip om egen uppfödning värva en färdig spelare med speciell profil.
Det är ett ord som alla använder sig. Talangutveckling och egna produkter säger man ju ofta, men egen uppfödning.
Det låter som en grisfarm.
Ja, det är härligt.
Och då är det så att på den hösten så värvar jag ju faktiskt MFF. Det här var ju en värvning som inte blev speciellt misslyckad eller inte speciellt lyckad, så den är bortgången. Men de värvade ju faktiskt av Sanny Åslund från AIK, skyttekung, alltså en färdig spelare. Ja. Där bryter man ju ett mönster. Cavalli säger också, vilket är intressant på tanke på senare utveckling, att vi måste göra lite närmande mot Helsingborgs IF, den slumrande storheten uppe i nordväst. För det skulle vara väldigt bra för MFF att få till stånd ytterligare ett lokalderby. Det finns redan ett med Landskrona Boys. Men han fattar att det skulle vara bra för Malmö FFs.
För att öka intresset? Eller?
Ja, och det är ju publikkris.
Ja, just det.
Och i och med att senare så ska det faktiskt bli så att MFF skickar upp sin styrelseord för en styrelsemedlem, Ingvar Venehed, för att få Helsingborgs IF på fötter.
Aha.
Med tanke på det här lossade hatet som ska finnas mellan Helsingborgs IF och Malmö FF. Så det är ganska roligt att Cavalli redan här inser att...
Ja, men det kan vara bra ur en marknadssynpunkt då.
Och liksom få HIF på fötter igen, vilket man då senare... Ja.
De har väl också gjort ett försök, jag läste i någon bok här om han boråsaren Björn Reinholdsson. Jag vet inte exakt vilket år han kommer till Malmö FF.
Det är 72-73.
Ja, men gör ju liksom en jävligt slät figur och kommer inte alls in i gänget. Och enligt Bosse Larsson så var han en mycket snäll påg, men man fick aldrig någon kontakt med honom.
Nej.
Man märkte inte att han var med och tränade.
Nej.
Men där kan vi någonstans känna med Reynoldsson. Det kanske inte var så jävla lätt heller, Bosse, att bara ta plats i det där omklädningsrummet.
Men det var väl alltså typ Bobs första år, han bara okej, nu har jag det här laget. Och så är det någon spelare i Sundsvall han tittar på.
Bob vill värva Anders Grönhag.
Ja, just det. Och Erik Fröman, nej. Alltså, vi värvar inte. Alltså, är det absolut nördfall? Vi håller inte på oss. Så.
Nej, men där har du ju en skillnad i inställning. För Bob Hurton som engelsk tränare, det är självklart. Han försöker värva, han tar till nu upp med Erik Persson också, att han vill värva Lilda med Mattsson, Östers skyttekung, och Erik Persson blir bara rasande och säger, så gör vi bara inte här i Sverige.
De värvar Sanny Åslund, det är den första värvningen då egentligen från utifrån.
Tydligen redan under 77 så är de på gång och skriver Cavalli att vi har försökt värva en spelare som ni känner till från Kalmar FF. Att man har liksom börjat. Framförallt är det, de har ju problem med anfallet, för det där med Thomas Sjöberg. Han går till Tyskland, han kommer tillbaka, han går till Saudiarabien. Det är lite fram och tillbaka med honom. De har ju med jämna mellanrum skadebekymmer, folk är borta hit och dit, men maskinen rullar på ändå. Och det finns nog en sån där, den traditionella uppfattningen att vi klarar oss nog ändå, vi behöver inte värva. Men Cavalli är ändå inne på att nu är det ändå någonting som behöver förändras. Så att här framme vid 77 märker man att det är någonting, ett litet tvivel har ändå smugit sig in i den här självsäkerheten.
Och det tvivlet kanske blir ännu lite starkare då i och med att 78 så är det ju en dramatisk, eller på sätt, men den är ju dramatiskt. Öster vinner ju Allsvenskan.
Ja.
Och Malmö och Öster möts två gånger den hösten.
Och ska jag säga, då, Malmö FF leder Allsvenskan stort, eller ganska ordentligt, mot slutet av augusti.
Uh-huh.
Så stort att ledningen tycker att det är ganska okej att sälja Thomas Sjöberg igen.
Uh-huh.
Sjöberg har varit hemma från Tyskland, nu tycker de kan skicka iväg honom igen.
Uh-huh.
För att det här går så pass bra. Uh-huh. Och då kommer de här mötena med Öster.
Då är det någon slags dubbelmöte mot Öster, och de är omgivna av massa skriver i tidningarna, för att då har ju Laban, dels har ju Laban hittat ett sätt uppenbarligen att slå Malmö.
Aha.
Man ska spela med crossbollar, är de som sagt känsliga för då måste de flytta över då den här, jag kan inte taktik så mycket, men då, det är svåra lagförflyttningar för Bob Houghtons system.
Mm.
Och han går också ut och driver på då det här, men han har också, tänker han sig, en metod för hur man ska klara av då det gnälliga, sviniga Malmö.
Aha.
Alla de här glåporden. Och han är liksom, jag vet inte om det är ett sätt för Laban att få sina egna spelare att hantera det, men det är några roliga säg här i en tidning, det är Kvällsposten då. Då säger Laban att ta bara förra gången vi möttes i SCF-kuppen, då kallades en av våra spelare, det kvittar vem, för jävla socialfall.
Tito Tordarsson, säger mina källor.
Ja, sådant blir man ju inte arg för, utan bara ledsen och besviken.
Ja.
Och fråga mig inte vad det här har med fotboll att göra, säger Laban. Och tydligen har det inte blivit bättre på sistone. Jag har fått telefonsamtal från Hammarby där de både förvånade och ledsna efter matchen i onsdags. Laban vet att flera av hans spelare inte kommer att beröras av eventuella glåpord, men han vet också att några kan få sin kapacitet nedsatt om de blir hackkycklingar. Det här får ju då MFF-spelare svara på. Bob Houghton är förvånad. Jag är mycket förvånad. Jag har alltid respekterat Öster som en fin och välskött förening under ledning av sin ordförande Stig Svensson, och har också alltid uppskattat hans son Tommy, både som spelare och ledare. Men Laban Andersson har infört något nytt och beklagligt med sina ideliga angrepp på oss, som jag aldrig förstått anledningen till. Men sen är det också så här att Utta Eriksson då, som är domare, han har ju dömt både Öster och Malmö, och han tycker personligen att han aldrig haft något obehag vad gäller Malmö FF. Han tycker att alla är lika goda kolsupare.
Det där är ju frågan om vad han säger till en tidning och vad han egentligen tycker och tänker. Mm.
Vad gäller det så kallade, just det, Kristensson, han har ju fått frågor om det här med socialfallet. Vad gäller det så kallade socialfallet, som jag tycker är så oerhört kul, är den där spelare själv värst i Sverige med att kasta skitord. Inget namn. Så att det, ja, det är verkligen ett upphåsat dubbelmöte, ja, mellan Öster och Malmö här på sluttampen.
Ja, Mats Veman har skrivit två väldigt bra böcker om Malmö FF på den här tiden. Blott ett lag och 1979. Och där säger Christer Kristensson frankt att han tycker Öster var gnällrövar.
Det fanns ju också ett par inslag där det är väldigt mycket fokus på det här. De gjorde inslag på den här tiden som att, du vet, så här, filma av urklipp i en tidning. Det var liksom tv.
Mm. Ja, just det.
Här är rubrik.
Man sveper med kameran.
Ja, som någon har häftat upp någonstans här. Men jag tycker ändå att de hanterar rätt bra. Bosse får ju jättemycket frågor om det här. Han typ håller med lite grann och förklarar lite varför det är som det är. Och sådär. Det är inte, de slår ju inte ifrån sig eller blir jättearga och besvikna. Tycker inte jag i alla fall att jag får vibbor. Utan
nej.
De bara, det får väl de tycka om det.
Ja.
Nej, men det är klart att det byts lite ord och sådär. Och att man, gör vad man kan få vinna.
Bosse Larsson utvisas i matchen mot Örebro och avstängs en månad. Och Malmö beskylls för att vara ett gnälligt lag på plan.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker alla andra lag, de är precis lika gnälliga som oss. Att vi, jag ska inte försvara Rosberg, vi gnäller kanske vi också, men det är ju många lag som går in för att få oss gnälliga. Med det är justa medel och allting. Va? Men vi gnäller inte mer än andra.
Är du lätt att få gnällig?
Jag tror inte de är lätt att få mig gnällig, men när det går till överdrifter så tänder man ibland. Alltså.
Jag tror som sagt inte den här uppfattningen att de är extremt gnälliga och stödiga på planen, att det är liksom byggt på att det är hämtat ur tomma luften.
Nej.
Återigen i augusti 77 så har man ju en incident där MFF spelar mot Örebro hemma. Att det blir en incident mellan Bosse Larsson och Ronald Åhman som slutar i slagsmål på plan.
Uh-huh.
Och då är det också väldigt typiskt. Ronald Åhman, han går direkt av plan och säger efteråt till journalisterna att inget snack. Jag accepterar att jag blir avstängd. Bosse Larsson vägrar att lämna plan och får mer eller mindre liksom dras av plan och säger efter att det här är fruktansvärt orättvist och alltid ska jag bli förföljd och så vidare. Det är den här attitydskillnaden. De har den här attityden, för vi är orättvist förföljda.
Ska vi göra så då att vi tar in en röst förslagsvis Rona Låman, som spelade i Örebro för att höra då hur det var att möta Malmö FF.
Ja, vad som hände i den där situationen när han började slåss med Bosse Larsson på Malmö stadion. Det låter ju farligt.
Jag har ett fotografiskt minne från den där situationen. Jag vet att Janne Möller sparkade ut bollen. Den studsade en gång ut mot sidlinjen där det var en längd hoppsgrop. Den studsade en gång. Bosse Larsson och jag går upp i en luftduell. Jag faller över honom, men faller så att jag inte lägger tyngden på honom utan häktar upp mig så att säga med händerna, och du förstår. Det är en slags båge då. Varpå han sparkar mig rakt i ansiktet i ett underläge, va? Och då var det halabaloo kanske.
Och vad är det för någonting då? Vad händer?
Nej, det är fullt slagsmål. Jag tände ju till vi utvisade, och det, jag kan inte påminna mig, jag har inte kollat tillbaka den historien, men jag kan inte påminna mig att två spelare fått så långa straff som vi fick. Fick en månads avstäng, fem matcher.
Och då har vi läst till att du tar det rätt upp och ner medan Bosse tycker att det är för jävligt.
Ja, men det är väl lite Malmö-inställningen också. Mm. Det är vi mot världen.
Ja, det är verkligen vi mot världen.
Ja, det är den så här är det. Ja.
De får ju mycket kritik. Jag har både sett inslag och läst artiklar om att de är gnälliga.
Ja, men det var de ju.
Ja, kan du ge några exempel på hur MFF, som de säger själva, uppträdde på planen?
Ja, men de var ju lite untouchable på något sätt. De höll ju ihop, och det var ju styrkan också. Så fort det var någon som gav sig på ändå, så var alla på där. Och det var ett jävla tuggande och gnällande på allting. Inte minst domaren. Malmö blev ju aldrig folkets lag, trots att de gick till Europacup-final 79. Va? Däremot så blev Göteborg hela Sveriges lag.
Och vad beror det på då?
Goa göteborgare. Ja, men jag tror att det var så att folk gillade. Blåvitt hade en annan attityd på något sätt. Mer inkluderande, som det brukar heta. Det var inte alla som gillade. Det var inte alla som gillade skåningar och Malmö FF. Man är svårt att tycka illa om Hussein och gänget.
Men sen så hände det ju att ni blev uttagna av Laban och Åby och sådär, och ska spela i landslaget tillsammans och dela rum och sådär. Hur de här kontroverserna och de här dispyterna, följde de med in i landslaget eller?
Nej, det kan inte minnas. Nu var det ju så att det var landslagsledningen som såg till rumsfördelningen, så jag och Sandy bodde ihop. Jag tror inte man hade tussat ihop mig med Bosse Lars. För övrigt så var det, du vet, jag tror att de hade 7 man med i VM-truppen. Och det där var ju en egen diaspora från Malmö i Argentin.
Men kunde du sitta och snacka skit med Bosse Larsson på en landslagssamling och skoja och ha det roligt? Eller var
nej, det gjorde vi inte. Vi hade inte det naturliga umgänget. Det fanns ju nästan ett naturligt hinder där. Jag är ju född 57, han kanske var född 42 av alla sånt där. Mm. Nej. Det fallas inte naturligt att sitta och göra det.
När du tittar tillbaka på Malmö FFs 70-tal, vad tänker och känner du då?
Jag är ju naturligtvis jävligt imponerad, för det var ju en maskin. Och sen kan man ju också säga att alltså, Skåne har ju många fotbollslag, men på något sätt så MFF är ju ett eget rike i fotbollsriket Skåne. De har ju ingen konkurrens egentligen. Jag menar att Helsingborg, nej, det är ingen konkurrent på det sättet. Va? Trelleborg inte heller, så att det är en sån här MFF-hegemoni som har varit allt. Mm. Det är väl i viss mån fortfarande.
Om vi nu ska försöka stänga den första delen om Malmö FF, om Malmö FFs sviniga 70-tal, så om de någon gång har haft skäl att vara på allvar oroliga, så kanske det är ändå efter 78. För då har Laban klivit ner, han har vunnit med Öster. De fick stryk i 2 raka möten med Öster när det verkligen gällde på hösten. Laban har rytit ifrån och också slagit dem liksom.
Ja.
Och det görs ju en intervju med Cavalli Björkman där man pratar om det så här, att ja, men nu är många spelare börjar bli gamla, det är dags för en generationsväxling. Alltså Kristensson är gammal, Bosse Larsson är gammal, Tapper är ju inte ung längre, Puskas är inte ung längre. Är det nu ni förlorar allsvenskan, finns det skäl att tänka sig att 78 och 79 kan bli tunga år för Malmö FF? Men då svarar ju Cavalli att ja, vänta lite nu. Vi är ju faktiskt kvar i Europacupen.
Ja.
Det här kan bli vårt bästa år någonsin. Ja. Så får vi väl se om det blir så då. På återhörande till nästa vecka. Stort tack!
Kanske språket vi talar ej klingar så väl, men det jag förbliver en del av vår själ. Kan hända det retar en del. men i så fall är det deras eget fel. Ut i självaste riksdagen på skånska de slåss, för de flesta utav dem har kommit från oss. Så låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. Ja, låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.